Ja, här fortsätter jag med undervisningen som den var ungefär i fredags. Och temat, det var ju Jesus i den isabelska kulturen. Och den rätta inspelningen, den slutade med att jag påstod att det fanns samband mellan balstyrkan och New Age. New Age-frågor har vi varit inne ganska tydligt och redan belyst väldigt mycket. Men att sen lägga till balstyrkan i det, det blir ju ett steg till i det hela. Så hur kan man se det? Ja, det är faktiskt så att drottning Isabel, den onda fenisiska drottningen som förde in balstyrkan och ville hålla sig väl med balsprofeterna och aserorna och de profeterna. Hennes läggning var ju så att hon var centrum, hon var det viktigaste. Det hon kom med var det viktigaste. Hon betedde sig alltså som själva Gud. Vad jag nämnde tidigare var ju när hon förfalskade ett dokument med sin man och kung Ahabs namn och stämpel. Väldigt hurt, det är ju kriminellt till och med. Men hon gjorde så, eftersom hon var drottning. Och hon hade tydligen inga regler att hålla sig till annat än sina egna behov och syften. Så hon gjorde sig till Gud, kan man säga, i sånt läge. Då hon dessutom såg till att en oskyldig man dödades. Bara för att Ahab ville ha åken eller vingården. I New Age så finns det så många varianter utav New Age. Jag var inne på den förut, att den finns i det politiska, det finns inom sjukvården, det finns i FN, det finns bland folk överlag. Det har gått ut som en kraft över västvärlden, just New Age. Hinduismen har tilltagit, buddhismen har tilltagit i vårt land. Vi har mycket såna här olika metoder, typ mindfulness. Vi har det här med mind control, som är lite mer okej metoder, tycker vi idag. Men de hör ihop med New Age. Och de är hämtade från källor som inte kommer från den goda guden, utan från det som vill förleda människan ifrån den goda guden och den eviga räddningen. Metoderna som sådan kan väl åstadkomma vissa goda resultat. Men det kostar ett väldigt högt pris i slutändan. Du kan förlora mycket, mycket mer på vad du på. Drottning Isabel, hon gjorde sig till Gud. Och hon hade lite olika egenheter som jag ska läsa i ett ställe här i Bibeln. Då läser jag från första konungaboken, 18 kapitlet och från 19 versen där. Det är alltså Elia som säger det här. Men han nämner Isabel för han har lite koll på vad hon håller på med. Men sänd nu bud och samla hela Israel till mig på berget Karmel tillsammans med Baals 450 profeter och Aserans 400 profeter, de som äter vid Isabels bord. Det här säger ganska mycket om henne. Det var alltså 850 profeter av mörkrets karaktär. De som bedrev barnoffer. De som hyllade fallosymbolen och upphöjde det sexuella. Jag vill betona det att det sexuella är inget fel. Kärleken är ändå någonting annat. En man och en kvinna som älskar varann, hon kan ha god sexualitet också. Men sexualitet utan kärlek, då fyller det andra behov, då fyller det andra syften. Men Aseran, de upphöjde det sexuella. Och det var också den kvinnliga delen utav de här profeterna. De hade den rollen. De här personerna, de åt alltså vid Israels bord. Alltså, drottning Isabel, hon såg till att de blev försörjda genom kungahuset då. Kungahuset i sin tur, de var till försörjda genom folket. Det här gick nu över huvudet på många goda israeler på den tiden, kan jag tänka mig. Men de kunde ju inte göra någonting, eftersom, vad skulle de göra? Det var ju drottningen som bestämde det här. Ahab tycktes inte ha mycket att säga till om i det här läget. 450 profeter från Baals profeter och 400 från Aseran. Och under tiden hade hon också dödat 700 Guds profeter. Hon samlade de här 850 personerna, så förmodligen de mest betydelsefulla andliga personerna då i nationen. Kring sig. Det är viktigt. Kring sig. För Isabel, om hon har gått upp och beter sig som hon är som Gud, då vill hon ha ett fullständigt kontroll, fullständigt inflytande. Hon vill ha makt, fullständig makt. Hon vill ha makt över liv och död, vilket hon också visade. Därför så ville hon vara centrum bland dem här, och de skulle också vara beroende av henne. För att äta vid hovet, det är en ära, det är en heder att få vara in i det här kungahuset. Och dessutom slipper de ju ordna maten själv. Det gör ju alla andra åt dem. Och hon såg ju till att de hade ett gott uppehälle. Hon mutade dem helt enkelt. Hon ville ha fullständig kontroll, och de skulle vara beroende av henne. Det är en egenskap bland många som visar när det är någonting ont i görningen. Människan, i varje fall om du är kristen, du är kallad till att vara fri. Och den friheten har du genom den heliga ande, och när du har lagt av allt ditt eget på Kristi kors. Då är du fri, och då är du verkligen fri. Den friheten vill inte djävulen tillåta. Han är så beroende av att ha någon hållhake på det, någon bindning i det, så att du kan dras åt hans håll. Och det är också syftet när människor agerar som drottning Isabel gjorde. Hon tror ju att de kanske gjorde av sitt eget behov. Hon ville ju vara mäktig, hon ville ju synas, hon ville ju vara centrum av det som gällde. Hon ville vara den som bestämde. Jag undrar om hon överhuvudtaget förstod någon gång att hon var inte någon gudinna. Hon var bara bedragen av djävulen, även hon. Men ondska vart det, och hela landet i Israel vände till de här balsdyrkarna då. Men för att åstadkomma det så måste alltså Guds ord kastas bort. Och de som företräder Guds ord måste man avliva helt enkelt. Tuffa bud. Nu lyckas det inte, vi kommer till det i ett senare tillfälle. Men just nu ska vi gå in på vad som kan vara det som kan vara aktuellt i en isabelsk kultur. Isabel, vi har ju vår kultur, har vi väldigt mycket som är av det isabelska. Till exempel när drottning Isabel ville döda han som ägde vingården som Ahab ville ha. Då såg hon till att hon skaffade ett rätt motiv. Ett okej, ett gott motiv. Det vill säga, han har hädat Gud. Så därför ska han avrättas. Men det är väldigt lätt att se att den som hädade Gud mest av alla här, det var ju hon själv. Men vid ett lägre tillfälle då det passar hennes behov, då utfärdar hon det dokumentet. Kanske för att slippa lite diskussioner från vakterna som kanske fortfarande trodde att det fanns en god Gud. Så därför förfalskade hon även det. Hon lurade sig själv. Alltså hon hade sina syften. Hon var maktfullkomlig själv, det är inget tvekan om det. Och därför kunde hon inte tillåta att hennes man, kungen, var deprimerad över att han inte fick som han ville gentemot en vanlig bonde. Så då visade hon musklerna för sin mans räkning. Det var hennes syfte. Och hon ville sitta vid makten, för att då behövde hon ha en kung som såg ut att ha mycket makt. För det var ju hon egentligen som styrde genom Ahab. För drottning Isabel så var det viktigaste hennes syften med vad som skedde. Hon hade ingen gud. Hon hade ingen som var större än sig själv. Hon hade inga högre syften att betjäna som hon kände till. Guds folk, de har alltid en som är större än sig själv, vars syften man försöker betjäna. Men så var det inte för Isabel. Men det här, just det här att hon skapar sig ett falskt motiv som i några ögon kunde se gott ut. Han hade ju hädagud. Ja, det motivet skapades av den person som avrättade Guds profeter i parti och minut. Så att det var en falsk människa, det är inget tvekan om det. Och det är ganska fult att göra så där. Och det där är någonting som vi alla ska se upp med. För vi lever alltså i en Isabels kultur i Sverige också. Om vi ska göra någonting, agera någonting, så ska vi försöka göra med ur de motiv som vi faktiskt har. Vi ska inte låtsas, vi ska inte skapa falska motiv. Men det går att driva väldigt mycket felaktiga saker. Isabel var ju en maktmänniska, och maktmänniskan i församlingen gör precis på det här viset även idag. Att man till ytan vill skapa rena motiv, men det är kanske någonting annat som driver hela tiden. Och det är väldigt svårt att komma till rätta med. Så det bästa är att se till att du aldrig får gro hos dig, du som tillhör Gud. När man pratar kring Isabel så kan vi tycka att det här var ju länge sedan. Det var ju på 900-talet före Kristus, 800-talet före Kristus. Ja, visst. Men då ska vi vilja påminna er om att i Bibeln så är de här egenskaperna någonting som blottas fram emellanåt. Vad fanns det som lockade Isabel, kan man tänka sig? Ja, den här sexuella biten. Hon hade ju så stort behov att låta aserorna vara med. Och balstyrkan. Ja, balstyrkan, det var ju ett husgudssystem. Man kunde tillbe nästan vad som helst. Även människan. Och det ser vi ju idag. Hur någonting med idoldyrkan har blivit väldigt gångbart. Jag menar, det finns i vårt land utrymme i medier, i tidningar och så. Så om någonting viktigt skulle behöva förmedlas så finns ju alla kanaler. Men det är inte alla människor som får utrymme att förmedla det som är viktigt. Utan det är styrt även det. Det ska bara liksom vara politiskt korrekt. En sak som jag har reagerat många gånger över, det är liksom folk som bara automatiskt bekänner sig att ja, men jag är feminist. Jag kan ju tänka mig att Isabel, hon stod nog väldigt mycket bakom den feministiska läran. Kanske, kanske det finns en sund del av feminismen. Det är mycket möjligt. För jag har ställt någon fråga till någon person en gång som bekände sig som feminist och frågade, vad bra, ställde jag frågan då. Då har jag alltså äntligen någon som kan förklara, hur definieras då feminismen? Kan jag få en chans att veta vad jag lyssnar på? Och han kunde inte. Hade aldrig tänkt på det. Jaha. Ja, då kan man ju fundera på vad man upprätthåller feminismen. Att feminismen har utvecklats ytterligare när det har varit jämlikhetstänkanden och så, det kan jag förstå. Men som kristna, och när man har dragit in det i kyrkorna, så har vi faktiskt gjort Gud orätt när man har gjort så. För vi har valt att förkasta den jämlikhet som Gud i sitt eget ord alltid har uttryckt kring mannen och kvinnan. För det som är mest jämlikt du kan tänka dig, det är Guds syn på mannen och kvinnan. För mannen och kvinnan är gemensamt en bild på Guds härlighet. Det går inte att bli mer jämlik än så. Så alla andra jämlikhetstänkanden, de haltar och de når fyller inte måttet riktigt. Feminismen, som jag sa tidigare, den kan ju ha, det kan ju finnas sönda bitar i den. Men jag tycker det är väldigt tråkigt, om man tänker framförallt på barnen i vårt samhälle. Behövs verkligen feminismen? Man måste väl ställa sig den frågan. Speciellt när, vart är definitionen på vad feminism är för någonting? Vem styr uppfattningarna? Ja, det vet vi inte. Ändå ska vi hålla oss till den ismen. Så vore det inte bättre att ha någonting som kallas människoismen då i så fall. Där både mannen och kvinnan var betydande i hur saker och ting ska vara. Då med tanke på barnen. För barnen mår bäst av att ha en fungerande kvinna och en fungerande man med sig i sin uppväxt. Det är alltid en brist om det saknas kvinnan eller om det saknas mannen. Det finns nödlösningar och ibland är det nödvändigt att det ska vara så. Men det bästa för barnen, det är alltså om det finns både man och kvinna med under uppväxten. Så är det skapt nämligen. Så vi bör få växa upp. Feminismen som sådan kan man inte göra så mycket åt. Och feminismen som sådan är inte egentligen någonting för oss som är kristna. Vi behöver inte hålla med på den. Vi behöver inte bekämpa den heller. För det är inte vårt område. Feminismen, det hör till en av ismerna. Eller politik. Vi som är kristna, vi tror på kristendomen. Där det finns en Gud som inte ändrar sig överhuvudtaget på grund av att människor har olika uppfattningar. Utan, och han behöver inte det. För allt vad han har uttalat, allt vad han har sagt och allt vad han har gjort, det är gott och ingenting annat än gott. Så Gud förhandlar man ju inte med. Han är god och behöver inte ändra sig. Det är vi kanske som ska foga oss lite efter hans godhet. Nåväl, feminismen som sådan behövs inte i kyrkorna. För hur många kvinnor är det inte som idag kanske sitter på avgörande positioner i våra församlingar? Fast de kanske aldrig var kallade av Gud till det. Jag säger inte att det är fel med kvinnliga ledare. Men det gäller likadant för kvinnorna som det har gjort för männen. Att ska man vara en ledare i ett kristet verk, så ska man vara kallad och utrustad av Herren Gud till det. Kanske det kan vara så att många kvinnor kommer in utan att vara kallad till det. Och då är det frågan om vad de kommer att företräda då. Och vilka deras syften är. För drottning Isabel, hon kunde alltså använda sig av ett på ytan i ett Guds motiv. När hon sa att han måste avrättas för han har hädat Gud. Ja, det är väldigt hårt. Men några kanske har respekt för sådant argument. Så att bara för att vi ibland går ut med syften som vi säger oss ha från Gud, så behöver inte det alls betyda att det är våra inre drivkrafter. Och det är de inre drivkrafterna som är det viktiga i sammanhanget. Skådespelare, det finns det gott om. Jag kan tänka mig att hon var en skådespelare i mångt och mycket, den här damen. Hon behövde anpassa sig efter en det ena och en det andra i syfte att hon skulle vara med, vara i centrum, betyda någonting. Så frågan om hon stod för någonting, hon stod i varje fall för de fenisiska gudarna, Baal och Baalat och Asenorna. Feminismen, om jag avslutar det är någonting som hör hemma i de politiska miljöerna, inte de kyrkliga. I de kyrkliga miljöerna så ska vi faktiskt kunna ha en annan ordning. Och vi behöver inte vara rädd. För att om feminismen är god, så har vi redan grunden för det goda att stå på. Nämligen Guds syn på vad man och kvinna kan vara. Om feminismen skulle vara upprorisk mot Gud, ja, då kommer de ju att reagera. Självklart. Om vi vill säga att vi vill inte ha med feminismen att göra, vi vill ha med både Guds ordning att göra. Men det får vi väl se hur det blir. Vi kan inte bråka om varenda detalj som finns. Vi vill ha lite frid också och få leva tillsammans med vår Herre ibland. Feminismen, det är som jag sa en av ismerna. Och det finns andra ismer. Du har feminismen, du har kommunismen, du har kapitalismen, du har buddhismen, freudianismen och så vidare. Alla de här ismerna, nazismen är också en av ismerna. Det går att definiera dem som religioner också. De innehåller någon sorts gudsbild, de innehåller någon sorts tillbedjan. de innehåller någon sorts bedömningssystem eller värde och så. Så i den klassen ligger ju då feminismen. Och det är okej, okay, i världen är den okej. Okay. Det är så det ser ut i vår värld. Men för att Gud ska bli glad över oss så ska vi hålla oss till honom. Det spelar ingen roll liksom vad man har för politisk åskådning. Det är ju en bisak i allting. Men politiken är inte Gud. Gud är större än det. Är man kallad till att röra sig i de politiska kretsarna och kallad av Gud, så kommer man att kunna göra det utan att behöva kompromissa med Gud. Men det är frågan om man blir så populär där. Så det är alltså en av vismerna. Nu ska jag bara få avrunda det här och hoppas att det blir ungefär samma sagt som under den rätta inspelningen i samlingen som var den. Men jag ville bara ge ett litet svar på frågan så här, att det här med det isabelska. Varför tar jag upp det när jag ser en annons om häxeriket på Arbetsförmedlingen? Ja, det här är inte den enda annonsen jag har sett på senare tid som har med olika mörka saker att göra och kulta saker att göra. Det är överallt. Så häxeribiten här, det är bara en sak. Och vi ska veta om det, att Gud säger så i Gamla testamentet, att de som sysslar med häxeri, trolldom eller svartkonst, vi ska inte befatta oss med dem, helt enkelt. Därför att de tillhör liksom en annan herre. Och de får betjäna sin herre, det var det sa de att göra. De får ta konsekvenserna av det. Vi betjänar vår herre och vi får ta konsekvenserna av det. Nu är det så här att Isabel är inte en hur gammal modesak som helst. För Isabel och Ahab, när de förde Israels folk från Guds tillbedjan till att tillbe balerna och asherna, de har återupprepats. Och då nämner jag, läser ni inte i Bibeln, men jag nämner det bara för att ni känner redan till det. Herodes och Herodias, det var ju en kung och en drottning i ungefär den här tiden när Jesus höll på att framträda i Israel. De hade ju inlett ett äktenskap som inte var helgat, inte godkänt av Gud. Det var fel i släktbanden där för att de skulle kunna gifta sig egentligen. Och det klagade Johannes över och varnade att ni är liksom landets högsta ledare och ni kommer att dra olycka över landet för det här. Och då fängslades Johannes. Nu heter de Herodes, att han hade en viss respekt för profeten Johannes. Och han var också rädd för folket. För Johannes hade blivit väldigt populär bland folket. Så han vågade inte göra vad som helst. Herodias däremot, hon satte igång en övertalningskampanj att försöka få Johannes halshuggen. Och hon tog ett steg som jag inte kan tänka mig att någon mamma, vettig mamma överhuvudtaget, skulle kunna göra. Hon hade ju en dotter. Det var inte Herodes rätta dotter, utan det var hennes rätta dotter. Och hon övertalade sin dotter hur de skulle gå tillväga. Hon skulle dansa, hon skulle bete sig lite så här utmanande. Och tydligen hade Herodes någon svaghet där då. Så att hon charmade honom och så fick hon som hon ville. Hon hade fått det löftet att om du behagar oss så ska du få som du vill. Hon gick då till sin mamma och frågade, vad ska begära att få? Begär att få Johannes döparens huvud på ett fat. Så det styrde och nyo styrde kvinnan och använde sin man kungen till att få en profet avrättad. Och dessutom så utnyttjade hon sin egen dotter till det. Mycket anmärkningsvärt. Vilken sund mamma skulle kunna tänka sig att göra så. Ett barn, ett dotter, är väl inte något redskap för mina syften. Tänker för ni som har barn. Så runt år, vi säger 0 och fram till 30 år, 35 ungefär, där hade vi Herodes och Herodias också igång. Och det var också av Isabels karaktär. Isabels andemakt hade kommit in här. Av samma skäl som tidigare. Det fanns en viss intressen från ett annat rike där då, romarriket också. Men det var i varje fall en annan andemakt de tog här. I uppenbarelseboken, sändebrevet till Thyatira, där står det så här. Och då läser jag från 20:e versen. Men där har jag mot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare till att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt. Så jag lägger henne på sjukbädden, och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig från hennes gärningar. Jag ska döda hennes barn, och alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar. Jag ska vederlägga var en efter hans gärningar. Men till er andra i Thyatira, ni som inte har denna lära och inte känner Satans djupheter, som man kallar det, till er säger jag att jag inte lägger på er någon ny börda. Men håll fast vid den har till dess jag kommer. Här är det ånyo en situation. Och det skrevs ju då ur Johannes uppenbarelse. Den boken skrevs år 96. Det stämmer väl ungefär. Och på nytt kan vi se Isabels karaktär. På nytt framträdde hon som den här gången då som en profetissa. Inom det som är Guds kropp. Hon använde den rollen till att förleda tjänarna, Guds tjänare, till att bedriva otukt och därmed få dem på fall. Hon har fått maningar från Gud, genom profeter då förmodligen, att vända om på sina gärningar. Men hon har inte tagit emot de här varningarna. Av det skälet ska då Herren lägga henne på sjukbädden, det vill säga hon ska bli försvagad och sjuk och ska få ta mycket lidande. Förmodligen är Gud ute efter att hon ska räddas. Hennes barn, alltså det betyder ju lärjungar helt enkelt i det här sammanhanget, de ska drabbas också av lidanden om de inte vänder om från hennes gärningar. Väldigt viktigt. Till de andra som inte omfattas av den här läran, märk väl att det här sägs inom Guds egen församling i Thyatira. En geografiskt avskild plats. Till de andra säger Herren, håll fast vid den ni har. Han lägger inte på dem någon ny börda. Han ger dem ingen anmaning att ta itu med det här problemet. Och det är helt enkelt för att när man försöker ta itu med det här problemet, så är det nog faktiskt så det att Isabel, folket gärna vill det. De vill gärna att folk ska komma och klaga. Bara på att beklaga sig. För då kan de bara manipulera de här människorna och få dem också bunden till sig. Men i Thyatira så fanns det alltså en grupp som inte hade gjort så. De höll sig helt enkelt undan den här damen. Förmodligen. För att det står i Moseböckerna att man ska inte befatta sig med häxeri och trolldom och så. Så de klarade sig. Ja, som ni nu har hört så har jag nämnt tre exempel, tydliga exempel i Bibeln där det isabelska beskrivs. Ett exempel i Gamla testamentet, Isabel och Ahab, och där är det ganska så detaljerat beskrivet så att i mänsklig form. Två exempel i Nya testamentet. Herodes och Herodias, det var också Isabels andemakter i full fart. Och i uppenbarelseboken, det beskrivs det som kvinnan Isabel. Men i allt detta så ska vi idag förstå att det isabelska, det är en av andefurstarna. Den beskrivs tydligare i Gamla testamentet som det brukar göra. Men idag i modern tid betraktar vi henne som en av andefurstarna, makterna i himlarymderna. Det stora problemet med det isabelska, det är att det inte är en besättelse i vanlig ordning. Många gånger skulle man kunna önska det, och de som har fastnat i det skulle nog också själv önska det. För att det finns en snabb lösning i form av befrielse att ge. Men det isabelska, det är alltså som jag säger en av andefurstarna. Så det påverkar människor i form av värderingar, i attityder, i åsikter, i drivkrafter. Där olika mänskliga egenskaper som vi alla kan ha kan samordnas till att uppfylla ett övergripande syfte utan att man själv förstår det. Så det är i köttet det ligger. Och normalt sett, det som har med magi och trolldom och så att göra, det är egentligen inte en andlig fråga, det är en köttlig fråga. För det står i Galaterbrevet 5 att en av köttets frukter är just trolldom och svartkonst. Naturligtvis, om det börjar i köttet, så kan det så småningom inbjuda andar att ta över. Och då ligger vi riktigt illa till. Men det isabelska är i första hand inte en besättelse i vanlig ordning, utan det är en andeförste som utnyttjar och använder en rad olika mänskliga svagheter i samordnad form utan människans egen insikt egentligen. Det är det som gör det så svårt med det hela. Kontroll. Någonting som händer i vårt land. Vi vet att hela vår värld ska byggas upp till ett gigantiskt kontrollsamhälle. Det gör USA och Europa och många andra ställen på jorden gör det nu då för att hålla koll på terrorismen. Ja, det är ju en god sak. Och därför lär vi inte protestera så mycket mot det. Men i det så bygger man alltså upp ett kontrollsystem. Där varje individ så småningom kommer att kontrolleras. Ja, långt över sunda gränser. Jag menar, idag, bara om du ska sätta in pengar på en bank och du råkar ha kontanter, så måste du på något vis bevisa vart du har fått dem ifrån. Och jag läste om en gammal tant som hade sparat hela sitt liv, en liten summa varje månad. Då hade hon typ 100 000 i madrassen. Men när man har sparat pengar sådär, så kan du ju inte bevisa att du har besparat dem. Så de vägrar ta emot pengarna på den banken. Den gamla tanten. Ja, hade det varit någon person i högre ställning tror jag inte banken hade sagt det ifrån. Även om lagarna säger att de måste kunna bevisa. Men det är också frågan om, i lagsystemet står också liksom om man har personlig kännedom, om det finns skäl att misstänka och så vidare. Men vad har man för skäl att misstänka en gammal tant? Ska hon liksom... Ja, jag har svårt att tro att en damen skulle kunna misstänkas för samröre med terrorism eller något sånt. Men i alla fall, det kontrollsystemet håller på att byggas upp. Så småningom ska antikrist ta över det helt, och då blir det en härskare. En enda härskare. Men innan dess så ska systemet byggas ut, och människors sinnen ska förberedas för att se det som någonting gott. Så vi är redan idag lite påverkad, lite till mans. Alla vi som bor i den här kulturen, att vi vill ha lite kontroll över allting. Det finns ju ett annat sätt att sköta det på. Om jag känner att jag vill ha kontroll för att jag är rädd eller otrygg, ja, hur ska jag göra då? Ska jag skaffa vapen? För faran kan ju dyka upp vart som helst. Och går jag omkring och har ett vapen för att jag är rädd, ja, då kommer jag förmodligen att skjuta. Och då hamnar jag i fängelse. Men jag gjorde inget fel. Jag var ju bara rädd och otrygg. Så det här inre drivet är väldigt viktigt. Sen har du en annan typ av människor som tillhör Jesus, har lämnat sitt liv åt Jesus. De är inte rädda och otrygg på det viset. De kan vara det lite på ytan, men inte i grunden. För att de vet att Herren Gud kan beskydda. De vet att Herren Gud kan låta en människa dö, men då är man ju uppe i himlen. Så det finns ingen anledning att bekämpa andra människor bara på grund av att jag är rädd. Som kristen finns det ingen anledning till det. Så, men ändå gör vi så ibland. vi har liksom, vi lever i en kultur där vi tror att kontrollen är bra. Du ska ha koll på läget. Ja, visst. Men vi kan inte ha koll på allting som sker. Det är nätt och jämt vi kan ha koll på våra egna tankar, våra egna känslor, våra egna drivkrafter och anledningar och motiv. Kolla själv om du tror att jag ljuger. Pröva dig själv senaste veckan och fundera på vad hade du för motiv till den och den och den grejen du gjorde. Och se om du kan hitta ett ärligt svar. Det kan vara ganska så svårt. Men vi behöver inte bekymra oss så mycket om det heller. För att när vi är kristna, då är det Guds motiv som råder för oss. Vi är rättfärdiggjorda redan. Så det är inte den viktiga biten. Risken är att Gud inte längre får vara Gud i våra liv. Så kan det vara det. Ja, om jag ska ha kontroll över allting hit och dit, läran hit och dit, så kommer jag kanske att bedöma en situation utifrån vad jag ser för mina ögon. Men det kanske är någonting annat som Gud gör ändå i någonting. På ytan kan det se lite konstigt ut. Kanske man kan ifrågasätta. Och är du väldigt bibelkunnig kanske kan hitta någonting att anmärka på då. Men du kan inte se om det är Gud bakom. Du kan inte se det. Om du inte har utrustad av Gud till att kunna se det med gåvor. Så att ha för mycket kontroll, det är inte bra. Vad vi ska ha kontroll över, det är ju våra egna själ, våra eget driv, vad som rör sig inom oss som människa. Men sen att gå ut och sträcka ut och ha den kontrollen över andra sammanhang, över andra människor, då har jag gått ett steg som inte Gud välsignar. Jag vet att om du använder andliga saker eller Guds ord i syfte att få din vilja igenom hos en annan människa, då bedriver du magi. Det står mycket om magi och sånt i Gamla testamentet. Men det här är en enkel form där det faktiskt är frågan om magi när jag gör det. Så hur ska det vara istället? Ja, om du upptäcker någonting hos någon människa som du inte kan acceptera, då ska du gå till Gud och han ska åstadkomma förändringen. Då kan det betyda att förändringen ska till och med bli hos dig. För det kanske inte är så mycket att anmärka på det du ser. Eller också om Gud tycker att ja, det är allvarligt, då tar han itu med det. Då bedriver du inte magi. Sen om du ska gå någon gång till någon person och påtala någonting, då kommer den heliga ande och leda dig till det. Och då är det bra. Då blir det ett gott resultat av det också. Annars är det magi. Undantagen gäller ju när du är förälder och när du ska fostra. Eller om du är lärare eller herde. Då har du ju de uppgifterna från Gud. Och har du barn alltså som du ska fostra som förälder, då ska du också fostra dem till att vänja dem vid en god väg och vandra. Det ska du börja med redan i unga år. Så det är en helt god sak, det är inte magi när det är så. Men när det gäller vuxna människor och andliga sammanhang, det ska man vara utrustad och kallad av Gud till det man gör. Och det låter jättekrångligt. Jag vet inte hur många gånger personer har sagt så här: ja, hur ska jag veta om jag är kallad? Ja, de flesta som säger så, det är bara ett försvar. Mitt svar har bara varit som så: när du är kallad, då vet du vad du är kallad till. På ett eller annat sätt. Och det har dessutom fått när vi kräftat genom någon annan som har upplevt samma sak. Så då tvekar du inte. Kontroll. Det är bra om det är för att hålla ordning på oss själva. Men vi ska inte ha så mycket kontroll så att hela vårt huvud är fyllt av självkontroll. Jag vet som någonting som skedde för några år sedan i Sverige. Det var ju då att landstingen som personalvårdande åtgärder lärde folk att gå genom på glödande kol. Ja, det står om det i Bibeln. Och Gud avråder från det. Han kallade det för svart konst och magi. Och när vi tänker efter på hur det är, så att, kan man ju tänka, är det något andligt det här då? Ja, nej, egentligen inte. För att det andliga, då finns det en demon som man kan befria från. Men i det här läget behöver det inte vara så. För att du kan uppnå en grad av så extrem självkontroll så att du kan styra dina kroppsfunktioner på olika sätt. Så att du faktiskt kan gå på glödande kol. En kort bit i varje fall. Och det är magi. När du har sån hård kroppskontroll över dig själv så att du slår ut de naturliga funktionerna som finns. För de naturliga, det är ju naturligtvis att om du går på glödande kol barfota så kommer det ont. Så du kommer vilja komma därifrån. Så har Gud skapat det. Du ska inte behöva bli skadad. När du slår ändan det, då har du liksom åstadkommit någonting som inte var tänkt. Och det är inte Gud som har lett det till det. Så denna självkontroll, den är av ondo när den går för långt. Men vi ska ha lite självkontroll. Självbehärskning kallar Herren ett. Det är lite skillnad på självbehärskning och självkontroll. Jag går inte in på det, men i varje fall, det är en av självbehärskning är en av andens frukter. Men förväxla inte det med kontroll. Nåväl. Det får aldrig bli så mycket av kontroll i vårt huvud så att vi blir domaren som sitter på Guds tron. Det är risken man tar om man blir för andligt angelägen åt alla håll och kanter. Det är sant att Herren är en nitälskande Gud och vill att vi ska vara noggranna så. Men det är lika sant att man måste acceptera de andliga villkoren som vi människor är satta att leva under. Och det är ett andligt villkor som aldrig kommer att ändras. Det är att det är Gud som sitter på tronen. På hans högra sida sitter lammet Jesus Kristus. Och ingen får ändra på den ordningen. Men i ditt eget huvud så kan det finnas en lust att bete dig som en domare eller åklagare. Det är inte så det är tänkt att vara. Åklagare finns det redan. I andevärlden så kallas han även för djävulen. Och i samhället så har vi utsedda åklagare som ska vaka över vårt rättssystem. Så det behövs inga fler åklagare än de som redan finns. Sen att döma andra, ja, det är också någonting som Gud sysslar med. Så har du allt för stort behov av att döma andra, så måste du fundera på, har du inte satt dig på Guds plats egentligen? Har du inte gått för långt med din lust till kontroll? Eller riktar du den fel? Nåväl, det är Gud som ska sitta på tronen i vårt huvud. I Jesu Kristi Nazarens namn. Amen.